I Danmark, där pratar man på allvar om det är blod och gener som gör att man blir dansk. Varför går kvinnor åt vänster, ska vi också prata om. Och sen, vad är det som ger oss hopp om livet?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Åsa, du har blivit utsett till Sveriges främste republikaner. Jag tar på mig diadem för att hylla dronning Åsa i dag.
Sveriges främste vet jag inte, men jag är årets republikan enligt republikanska föreningen.
Ganska vad säger
du? Republikaner i den moderna sammanhang betyder väl anti-royalist, eller är det inte sådan man ska förstå det?
Det betyder att man vill ha republik istället för monarki.
Yeah. Ja.
Men Hassan, vad syns vi om det egentligen? Att vi har en republikan ibland oss.
Men det visste ni väl.
Ja, det kommer inte bag på mig. Det är ju, vad heter det, varken det bästa eller det värsta man kan säga om Åsa.
Du menar det?
Ja.
Men jag syns det är en fin ting att gratulera här nu. Gratulera Åsa.
Tack så mycket.
Det har brutt ut en heftig diskussion i Danmark som vi blir nødt til å ta for oss. Ligger kulturen i blodet? Om man skifter ut befolkningen, skiftes så kulturen ut? Ligger kultur i DNA, så å si? Utgangspunktet er som ofte fra sosiale medier og en tweet fra nyinnvalgt folketingsmedlem Nadja Natali Isaksen fra Borgernes Parti, som skrev i august i fjor på Twitter eller på X, etter at en annen politiker, Samira Nava fra Radikale Venstre, hadde fått statsborgerskap, så skrev hun: Samira har fått et dansk statsborgerskap i gave, den danske befolkningen, men det gjør henne ikke til dansker, kun juridisk. En katt blir ikke til en hest bare fordi den er født i en hestestall, skrev hun.
Ja.
I samme tråd skrev en anonym bruker North of Nord, som løpende utspyr antisemitisme ifølge Berlingske. Han skrev: en dansker er genetisk, det er ikke noe man kan bli eller kjøpe seg til, man er født dansker. Det har nå boblet opp til overflaten, dette, og nå er det en kjempestor debatt i Danmark. Jeg kan si at vår produsent, som er halvt ire, han kunne røpe til meg at dette utsagnet med om du blir en hest fordi om du blir født i en hestestall, det har irske røtter, nemlig fra Duke of Wellington, som skal ha sagt at det gjør deg ikke til en hest av å bli født i en hestestall. Han blir nemlig født i Dublin, denne Wellington. Men tilbake til, holdt jeg på å si, hestene og dansk blod. Hva handler denne debatten dypest sett om, Hassan?
Ja, altså, det er en vild strid, der står på den danske højrefløj, og jeg forestiller mig, at man ude på venstrefløjen lige nu bare læner sig tilbage som tilskuer til et show med popcorn og Coca-Cola og venter på, at det skal eksplodere, det her, ikke? Fordi det er meget intenst. Det er jo klart, man læner sig jo op af... Altså, der er ikke nogen, der tager ordet race i deres mund, men man læner sig jo ind i gammeldags raceformuleringer, raceteorier og sådan noget, og samtidig så mærker man den her ekstreme berøringsangst, der er i forhold til det her emne, fordi ingen ønsker ligesom at blive kategoriseret sammen med de bevægelser fra vores fortid, som delte mennesker op efter genetiske, hvad hedder det, sær kendetegn. Ikke? Mm. Så det er vildt at observere.
Blod und Boden, som det hette i gamle dager.
Ja, som nazisterne sagde, ikke? Blod og jord.
Og jord. Ja. Jeg tænker på dig, Hassan, når jeg tager del af den her debatten. Jeg tænker, jeg vet nok ingen, som er så dansk i som du. Alltså du har en sån kärlek till Danmark så det är inte klokt. Men din pappa kommer från Pakistan.
Ja.
Och alltså, jag bara tänker, hur känner du när en sån här, för du är ingen vänsterextremist heller kan man ju säga då, utan hur känner du när en sån här debatt bubblar upp i dig? Vad händer med dig?
Altså, det provokerer mig slet ikke. Og så har jeg selvfølgelig overvejet, hvorfor det ikke gør det. Altså, jeg synes, det er interessant. Altså, jeg synes først og fremmest, det er spændende at observere, hvor dårlige vi er til at indtage kontroversielle standpunkter. Når jeg siger indtage, så mener jeg inddrage. Altså, respektere og inddrage kontroversielle standpunkter i den almene debat. Altså, det er... lige nu, der ser vi i forhold til det her, den der store udskamningsmaskine ligesom udspille sig, og man er slet ikke interesseret i at høre argumentationen for det her standpunkt. Altså, det skal bare bortkastes. Jeg kan for eksempel henvise til programmet Deadline, som jo normalt er sådan et program, hvor programmet ligesom gør sig umage med at præsentere de to modsatrettede standpunkter op imod hinanden for at få en kvalificeret debat. I det her tilfælde, hvor man har en person, som fremfører det her genetiske standpunkt i forhold til danskheden, så er alle regler fejet af bordet, og det er udskamningen, der nu tager over. Ikke?
Vi skal høre lidt om det fra det senere, men jeg tænkte først, vi skulle tage en liten runde på Borgernes Parti, som dette partimedlemmen der kom fra, som skrev om hester og katter og så videre. Partiformann for Borgernes Parti, Lars Boje Mathisen, har foreløpig ingenting at melde. Partiet som har følgende sætning i partiets utlendingspolitiske program, en thailander kan ikke blive rigtig dansker.
Borgernes parti, det er ganske nytt parti, men hur många procent fick de nu i senaste valet? Hur stora är de?
De kom lige over spærregrænsen på 2% og fik dermed 4 mandater, men to af mandaterne er ikke længere i partiet, men løsgængere. Det ene mandat blev udkastet, altså smidt ud, og det andet trak sig selv. Så lige nu har de 2 mandater, hvilket vel svarer til 1% af stemmerne.
Men man avdekker jo på forhånd, blandt andet gjennom via frihetsbrevet, at utlendingspolitikken blev totalt skrevet af generation identitær, som er veldig langt ute på højresiden, kan man sige. Og de formulerte hele utlendingspolitikken for Borgernes Parti. Men det er jo interessant at det er jo de debattantene som har kastet sig på, har ikke været profiler for Borgernes Parti. For Lars Boje Mathisen her for eksempel, han nekte at sige noen ting, men der er flere andre som har gått ind i diskussionen. Men det blev debatt på Deadline på DR, som du sa, Hassan.
Ja, og det er jo netop Rasmus Munk Søndergaard, altså en af folkene bag remigrationspolitikken i Borgernes Parti, som sidder her i studiet overfor en videnskabsmand, altså Christoffer Beyer fra ID-historie på Aarhus Universitet.
Grundtvig, han snakkede om, at byrd og blod er folkegrunde. Jamen, altså det helt basale for at tale om det danske folk, for Grundtvig, det var blodsbetinget.
Nej, men det var det ikke.
Altså, han ikke sagt, at blod er folkegrunde?
Nævner byrd og blod som folkegrunde 100% i samme digt. Det er bare for at sige, altså bare fordi Grundtvig sagde det, er det jo ikke dermed rigtigt. Altså Grundtvig sagde rigtig mange ting, og jeg synes, det er vigtigt at tage afstand for sådan en. Han mente jo heller ikke, at danske jøder kunne være ægte danske.
Ja, spørgsmålet er, hvad der er værst her, at pille ved genforestillingerne eller ved Grundtvig. Altså, det er sådan nærmest på niveau, ikke? At man lige pludselig tager Grundtvig til indtægt for den her type udtalelser. Det skaber ballade og en nervøs forsker også overfor.
Men jeg såg også det her programmet, og det kan jeg rekommendere alle svenskar. Det er bare at gå ind på DR og klikke sig frem, så kan man se det her. Det er interessant, Deadline, overhuvudtaget som koncept. Men jeg håller med då dig, Hassan, om at de bröt lite mot hur de brukar göra. Här blev programledaren en debattör själv. Och den här idéhistorikern som var inbjuden, han fick ju nästan inte säga någonting. Men däremot så håller jag nog inte med om att den här personen då som försvarar etniciteten och blodet till Rasmus Munk, att han inte fick prata. Jag tyckte han fick prata väldigt, väldigt mycket. Och jag tyckte att det var intressant när han ändå ska försöka förklara vad som är danskhet. Det är till exempel att danskar kan dricka mjölk. Och att han själv hade han en gång dejtat en inuit och hon klarade inte av att dricka mjölk för att hon hade inte de enzymerna. Och så. Här går vi ner liksom på att spjälka ner nationalitet och känslor och identitet. Vem man är på ett sätt som är otroligt omodernt. Och jag känner nästan mig förolämpad att behöva liksom ta i de här frågorna igen. Jag trodde vi var klara med det här, och så kommer de tillbaka med blodet och rasen och...
Ja, men alltså för exempel så har alltså forskningen i intelligens och ras ju varit det akademiska minefält som det är genom många årtier, och cirka var femte eller tionde årti så kommer det liksom en ny vetenskapsman upp som provokerar fällskapet, och så ska vi ha en ny runde på det här. Jag vill måske också ha foretrukket att deadline simpelthen inte hade rört vid det här, men när man nu väljer att indrage det, så blir man ju nödt till att ta utgångspunktet eller standpunktet allvarligt, och det syns jag inte man gör. Men det här med mjölk, det vet jag ju gott är sån en ting från den amerikanska högerfløj också, som liksom alltså de har ju ställt sig upp amerikanska högerflöjsmedlemmar och druckit gallons av mjölk, ikk, för liksom att provocera dem där inte är kaukasiska, alltså och så har de liksom ropt det här kan vi tåla, ikk, och mjölk är på den måde liksom blivit ett symbol på vidheten på den yderste högerflöj, men samtidigt är det ju också ett reellt fenomen. Alltså jag har en datter som är laktosintolerant fordi hennes mor är halvt egypter, ikk, så hon har simpelthen arvet det här problem från sin mor med laktosintolerans, och det märker man mycket tydligt när man bor i ett land som Danmark, för vi spiser så mycket ost och smör och dricker så mycket mjölk.
Ja. Det förstår jag, men jag tänker din dotter blir inte mindre dansk för det. Jag tyckte ändå att det var ett klargörande program. Alltså att om man tittar på det här programmet så förstår man att man kan ha en politisk förståelse för vad en nationell tillhörighet är. Det är att alla som respekterar lagen och så vidare är danska eller svenska normen. Man kan ha en kulturell förståelse att alla som äter fläsk, de är danskar. Och den här kampen har ju i många, många år sedan efter andra världskriget stått mellan den politiska eller den kulturella förståelsen. Men nu lägger man alltså in en etnisk förståelse. Att det handlar om blod och genetik om man är dansk. Eller svensk eller norsk eller vad det nu än är. Och det här, om det här är ett narrativ som kommer att växa sig starkare, då måste vi, som jag håller med Hassan, då måste man ta den här frågan på allvar. Igen! 100 år efter att den var uppe senast.
Alltså från 2016 har det især varit den här genuppståda intresse för rasrealism, ikke? Och det är ju uppenbart nödvändigt. Alltså problemet är också att de forskare som beskäftigar sig med det här säger att det är både kontroversiellt och politiskt sprängfarligt och också mycket svårt analyserbart, för det finns faktiskt riktigt riktigt många undersökningar av för exempel sammanhang mellan intelligens och ras. Och ras är ju ett förvrövlet begrepp att bruka här, men så låt oss säga intelligens och genetik, ikke? Att det är så många olika undersökningar och perspektiv som pekar i så många riktningar att det inte är ett samlat bild, och varje gång någon prövar att etablera ett samlat bild så riskerar de deras karriär, för det är så sinnsjukt betänt det här.
Men jag måste bara menar du Hassan att det finns mer eller mindre intelligenta raser?
Jag menar att det finns en ras.
Vilka raser är ointelligenta?
Jag menar att det finns en ras som är den mänskliga rasen. Det är simpelthen inte något vetenskapligt belägg för att tala om flera raser. Men man har ju, det är ju fortsatt diskussioner om sammanhang mellan genetik och intelligens, ikke? Och det är afsindigt besvärligt att framföra vetenskap som dokumenterar sammanhangen mellan genetik och intelligens.
Men nu pratade vi om nationell identitet här. Vem är dansk?
Det var akkurat det också, för det jag prövde att höra lite mer efter. Jag är helt enig med dere begge to att detta deadline-programmet som heter Dansk blod? Det blev intressant og kaotisk. Mm. Så derfor så prøvde jeg at høre en podcast med Julie Grove, som en borgerlig debattør, som har kastet sig ind i denne diskussion, og som mener, at man ikke kan komme utenom blod, når det kommer til definition av danskhet. Hun skrev i Berlingske, at blod nedstrømskriterium for ånd. Og det har hun mødt masse motbør fra, blant annet fra Christian Egander Skov, som en annen borgerlig debattør. Men jeg prøvde at høre denne podcasten, der hun snakket ut i et afsnit av borgerlig tabloid på i avisen BT.
Mennesker har jo noget, der hedder en gruppepræference. Mm. Og det er en totalt naturlig ting af at være menneske, at du har en præference for det første din egen familie, og derefter så folk i dit lokalsamfund, dine venner. Der er hele tiden nogle sådan cirkler, og alle mennesker har jo en indgruppepræference, og der ligger der altså også noget etnisk aspekt ind i det.
Mm. Hvordan?
Vi vil helst gerne være vi, men altså statistisk set, de fleste mennesker vil gerne være blandt nogen, der minder om dem selv, enten på den ene eller anden måde.
Jeg hørte hele denne samtalen, og jo mer hun snakket, jo mer tenkte jeg at jeg har mindre til felles med deg enn jeg har med mange av mine venner som har i den definisjonen da blod fra helt andre steder. Mm. Og hvis man tenker som samfunn, så er det verdifellesskap og det som da Christian Ganderskov vil kalle ånd. Verdifellesskap og ånd betyr jo enormt mye mer enn hvilke blod som måtte renne gjennom kroppen.
Ja. Yeah. Men altså, prøv at høre, lad os lige prøve et tankeeksperiment af. Ikke? Lad os forestille os, at den samlede danske højrefløj skaber det her blodfænomen nu, med nogle enkelte repræsentanter, der stiller sig frem og siger, danskheden er betinget af et blodfællesskab. Ikke? Lige pludselig, så accepterer vi alle sammen et åndsfællesskab, som vi for få år siden ville have kaldt højere radikalt. Ikke? Og på den måde så får man jo ligesom ved at etablere endnu mere yderliggående standpunkter skabt en accept af noget, der for kort tid siden var et yderliggående standpunkt. Ikke? Altså det her med et åndsfællesskab, det var jo sådan noget, vi kaldte meningsdiktatur og hvad hedder det holdningseksklusion og så videre.
Jeg har jo altid ment det. Så for min del så er det på et vis bare å understreke det som jeg alltid har tenkt og ment.
Jeg synes det er så spennende å observere det her, altså fenomen, den her diskussion og den måde vi liksom som samfund transformeres i forhold til vores centerholdning eller den hvad kan man sige konsensus vi skaber og som vi ofte forestiller os altid har været der.
Ja. Det der tycker jag att när idéhistorikern i programmet hade en väldigt poäng, Kristoffer Berg, när han säger att när socialdemokraterna i Danmark tar över Dansk Folkepartis sätt att prata och tänka kring kultur och invandring så uppstår ett tomrum där som högern då kan radikaliseras ytterligare, och det här är resultatet. Det här med ond och så det, jag tror inte riktigt hur man ska man översätta det till själ eller ande.
Nej.
Eller
Nej.
Hur
värdefällskap kan man snacka om?
Gemenskap. Ja, för då det håller jag helt med om, men jag blir lite radikaliserad åt andra hållet när jag hör såna här debatter och försöker att inte bli då, men jag tycker att för mig är det inte så viktigt vem som känner sig som svensk eller dansk eller norsk eller finsk eller så, utan det är att man följer lagen och att man respekterar sina medmänniskor, att man försöker vara en bra person. För mig så räcker det. Är man det så spelar det ingen roll varifrån du kommer eller om du äter fläsk eller om du har slöja eller inte. Jag skiter i det. Utan allt handlar om hur man uppför sig mot varandra.
Jag menar att det faktiskt betyder något, i vart fall i en krissituation. I en krissituation.
Ja, vad menar du betyder något?
det betyder noget, at man kan kende sig som en del af et dansk, norsk, finsk, svensk fællesskab i en krisesituation. Ja. Hvem er du lojal mot i en krisesituation?
Jo, fast det vet vi inte mer än att det vet vi först när vi är i en krissituation. Men det gjorde ju i alla fall gjordes ju en undersökning i Sverige för inte så himla länge sedan som visar att de som bor i de här problematiska förorterna, de var mest beredda att ta till vapen i händelse av att Sverige skulle behöva det.
För exempel. Ja, och då, vapen mot vem?
Nu tycker jag ni är lite dumma här, för frågan var ju ifall Sverige skulle bli invaderat.
Ja.
Och då var de mer villiga
till det. Nej, det är vi inte dumme. Det är ett relevant spørgsmål att spara till vapen mot vem.
Ja, men det var för att försvara Sverige av lojaliteten, det som var min poäng här.
Och det är nettopp det, men för min del då, så är du, vem känner du tillhörighet till, är ett mycket, mycket viktigare spørgsmål för mig än vem blodet kommer ifrån.
Absolut.
Alltså i alla livets sammanhänger så handlar det om det.
Ja.
Och detta med att det kan liksom spåras tillbaka och sånt sätt så blir hela denna mjölkdiskussion den är ju men
jag tror att 99% av vores befolkninger har den hållning du illustrerar. Så för mig är det närmast en automatisk hållning och den marginaliserade hållning är anderledes, ikke? Det er der, hvor man mener, at blodet har betydning. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kender et eneste levende menneske i min omgangskreds, som har den holdning, for eksempel. Men det betyder ikke for mig, at det er en irrelevant holdning, eller en holdning, der skal udskammes. Jeg synes, det er så sindssygt vigtigt at være i stand til at inkludere de her yderliggående standpunkter i debatten. Og når vi ikke kan det, så føler jeg, at vi taber. Altså, når vi bliver ramt af panik, når der kommer et ekstremt synspunkt, så er det vores eget nederlag, og ikke det ekstreme synspunkts nederlag.
Debatten går ju hög i Danmark. Det är ju på prime time den här debatten sker, så att man kan inte säga att det sopas under mattan precis.
Jo, för det är ett utskamningsprojekt. Det är inte ett standardprogram det här. Det är som du
på
selv
deadline,
siger,
nej,
så
det
er verden aktivist, ikke? Og
det
meddebatterer.
Det holder jeg med om. Det var.
Men det jeg hørte når jeg hørte Julie Grove, og jeg kan anbefale å høre den podcasten også faktisk, den finner du på i avisen BT, så hører jeg jo et menneske som er engstelig. Hun kommer nesten på gråten når hun snakker om sin nærmest frykt. Og hun er høygravid og skal føde et barn, og jeg hørte et ganske redd kvinne.
Hva er hun redd for?
Jeg tror hun lever i den tanken om at blodet skal overtas. Jeg tror det var en redsel der. Det var sånn jeg hørte henne.
Men altså, som nogle af de sådan mere besindige forskere, som jeg har studeret i den her sammenhæng, siger, ikke, så er løsningen ikke at forstå med de forskere, som stadig argumenterer for ting og sager, som vi er uenige i. Altså, vi skal ikke afskrive hypoteser, fordi vi ikke bryder os om deres politiske eller etiske konsekvenser. Vi er simpelthen nødt til at være i stand til at inkludere af flere årsager. Den ene er den, jeg nævnte før, at det beviser vores, hykleri, hvis vi ikke kan. Og det er så også forbundet til den anden årsag, at vi skaber martyrstatus for de ekskluderede, når vi opfører os på den måde. Og det er det mest uheldige. Det har vi stor erfaring med, kan gå helt galt.
Men det håller jeg med om, og som forsker så kan jeg sige, at jeg tycker at man skal, av princip så skal jo allting kunne undersøkes, og alt skal være muligt. Men jeg tycker ikke, at forskningen skal behøve lægge ned ressourcer på at bevisa någonting som man från början vet är koko. Om vi skulle lägga ner pengar hela tiden på att uppfinna hjulet så är det väldigt mycket annan forskning som inte blir gjord.
Men det här
och i så fall faller ju forskningen offer för politiska strömningar, då är ju inte forskningen så oberoende som man tycker att den ska vara, utan den ska ju ha sin egen självständighet och fundera över vad som är relevant. rent vetenskapligt.
Altså, det er jo ikke kukuk at sige, at danskerne har et genfællesskab. Det man kan diskutere om, hvorvidt det er kukuk eller ej, det er at mene, at det er et relevant genfællesskab. Mm. Ikke?
Det er netop det.
Norsken,
svensken og dansken.
Mens Zelensky var i Norge denne uken for å snakke om nye allianser, har Irans eksilprins Reza Pahlavi besøkt Sverige, invitert av kristendemokraterne og Sverigedemokraterne. Pahlavi er sønnen til den siste sjahen av Iran som ble styrtet i 1979, og det er mange som peker på ham som den naturlige statsleder i Iran når eller om presteregimet skulle falle. Her holder kristendemokraternes leder Ebba Busch tale for en måned siden for en fremmøte iranere, og la oss høre her.
Iranske folket! Venner, i dag finns inget vänster eller höger. I dag vill jag tala till er som en syster, en vän av friheten, en vän av Iran.
Og så går hun ut litt senere på å rope «Leve, Shahen!» Vi kan høre det også.
Nu sträcker det iranske folket sig efter frihetens ljus. De trotsar tyrannen och vi, Sverige, ska stå med dem. Markbar diktator Javid Shah!
Kristdemokraternas partiledare, vi ska säga, hon var ju också klädd i cowboyhatt. När hon ropade leve Shahen. Mm. Ja.
I cowboyhatt? Mm. Varför?
Jag vet inte, men hon är ju en entertainer kan man säga. Men jag tycker ändå att det är ganska anmärkningsvärt att vi har en minister i regeringen som står och ropar leve Shahen. som företräder en regering som är, står på EU-sidan när det gäller det här anfallskriget som USA startar mot Iran. Man är ganska kallsinnig till vad USA gör. Så står hon och ropar Leve Shahen, som alltså Reza Pahlavi är ju en man som hela sitt liv har levt på pengar som hans pappa har stulit av det iranska folket. En pappa som en hårdför regim fängslade tusentals oppositionella, sköt mot demonstranter och så vidare, som han inte har tagit avstånd ifrån. Så en stor ropa då, Leve Shahen. För mig så är det, låter ju väldigt konstigt. Alltså. Jag vet inte vad ni tänker. Han har inte varit och ser, men jag funderar, han kanske kommer till Oslo den 10 december eller någonting.
Det kan ju vara. Det har ju
inte då ni delar ut fredspriset. Ni brukar ju ha feeling för sånt här i Norge.
Men Masoud Gharahkhani, som är stortingspresident i Norge, han har ju mött, och han är från Iran själv, och han har ju mött folkene till Shahen, har han gjort. Og har fått kritik, men også har fått stor støtte fra det, og det er jo store deler av iransk eksil, altså store deler av det eksil-iranske miljøet som også roper Leve Shahen.
Visst gjør det.
Jeg kjenner absolutt mange som gjør det.
Ja, ja.
Men mener man den oprindelige Shah, altså den døde Shah, eller den, altså den
nye.
Fiktive nye.
Jeg ved ikke, hvad som er værst, ærligt talat.
Nej, men altså, forskellen er jo, som jeg læser det, og afhængig af, om man tror på hans udtalelser eller ej, så er forskellen jo, at Shahens søn, som er den Shah, man ønsker indsat i Iran, skal være en overgangsfigur. Ikke? Og at der er en plan, som hedder Iran Prosperity Project, ikke? En femdelt strategi, som fokuserer på den overgang fra det her regime, der er nu, til et sekulært demokratisk system. Og det er det man formulerer. Ikke? Det er, man ønsker at ende op med et sekulært demokrati. Ikke?
Jeg har forsøgt også at sætte mig ind i den der planen. Først så sa han, at han skulle sitte 180 dage, og nu siger han 3-4 år. Og når jeg tittar på den der planen, så tycker jag att det är väldigt väldigt, väldigt oklart vem det egentligen är som bestämmer. Därför att vad jag förstår så ska högsta domstolen till exempel inte vara så självständig så som vi uppfattar att den ska vara här. Och en massa andra invändningar kan man göra. Jag tror inte att det är bra att överhuvudtaget plocka in någon utifrån. Det har Iran gjort förut. Eller det har man gjort förut runt om i världen. Det funkar inte. Det är alla tror jag som är ni plockades tillbaka in. Jag tror att det ska vara en intern demokratisk rörelse. Vi är överens, Ebba och jag, att det här är inte en höger- eller vänsterfråga. Utan från höger till vänster så vill man ha en annan ett annat styre i Iran, man vill ha demokrati. Jag tror inte att Reza Pahlavi är den bästa lösningen på det.
Men det du også spurgte om, eller det vi startede med at diskutere, det var ligesom Ebba Buschs praksis her med at stå og råbe leve sjagen, at den er upassende og sådan noget, og det vil jeg faktisk give, altså den konklusion vil jeg give dig ret i, at det er både upassende og uklogt, ikke? Fordi man ved jo ikke, hvordan historien vil udspille sig. Har man ligesom stået her og hyldet en fremtidig diktator, så er det ret uheldigt. Mm. Ikke? Og der tænker jeg på alle de der 1. maj-demonstrationer, jeg gik til i Fælledparken, hvor prominente politikere på venstrefløjen stod og sang mavesange, ikke? Før der ligesom var kommet en reel reformation, eller et ærligt blik på historien omkring mave i Danmark, som også inkluderede venstrefløjens holdninger og praksis i forhold til det. Og det sætter jo bare en selv i et uheldigt lys, når historiens nådesløse lygte falder på adfærden.
Mm. Altså det er en sak om hun står og råber leve demokratin. Det kan jo alle vi gøre.
For eksempel
leve sjaen, det er jo noe helt...
Det var jo en aksjon på Sergels torg i Stockholm, der tre dokker som forestilte da Pahlavi, Jimmy Åkesson og Ebba Busch, og så stod det over et stort skilt folkmordere, bødler og lakeier. Så det var tydeligvis noen i Sverige som da ikke likte dette besøket også.
Så ser ytrandefriheten ut iblant.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil vi hisse, og hva vil vi disse, Hassan?
Min hiss i denne uge går til Norge, som har været så venlig at kommentere på det her enorme danske våbenindkøb af 4 langtrækkende droner til at dække Arktis til 7,5 milliarder kroner. Norge fortæller os, at teknologien i disse droner desværre er håbløst forældet. Stor hiss til Norge, og tak for hjælpen. Min dis går faktisk til det her ekstremt fint masket moralske net, som man skal leve op til, når man er politiker. Jeg oplever for første gang i år, at vi har et ungt parlament og et meget forskelligartet parlament med langt flere parlamentarikere, som ikke kommer fra det politiske system. Og de har det så hårdt. Altså, de kan nærmest ikke få fodfæste, fordi de jogger i spinaten hele tiden, som man siger, ikke? Og Der synes jeg faktisk ikke, at vi skal ophøre med at have fokus på hvad hedder det, ulovlighed og sådan. Men jeg synes simpelthen, at medierne har indtaget en lidt besynderlig rolle. Mm. Mm. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss. Jeg har læst en roman, som er så bra, så jeg blir helt galen faktisk. Den er skriven av den svenska författaren Gunnar Adelius. Den heter En dag av törst. Och den handlar om 70-talets åsiktsregistrering, om alkohol och kraschen mellan lojalitet och ideal. Mm. Den anbefaller jag verkligen. Mm. Min disk går till Nikolaj Tangen, oljefondens chef, som har gått med på att göra reklam för techjätten Anthropic. Vilket han inte ska göra enligt reglerna. Jag tycker att den gode, för det är ju Nikolaj Tangen, jag likar ju honom, att den gode oljefondschefen är lite väl glad i att dansa med de här stora amerikanska elefanterna. Han ska dansa på hemmaplan, tycker jag. Och du då, Hilde?
Min hiss, den går till att Hilde Henriksen Våge, den forskaren som har i 20 år varit uredd och kompromisslös i sannhetssöken om vad som egentligen skedde under Osloavtalen. Hon har lett etter dokumenter som vi mente fantes, som antageligvis har vært i noen kasser. Hun får nå fritt ordspris, og det var jammen meg på tide. Min diss, den går til at den amerikanske presidenten Donald Trump, han har nå annonsert at 17. mai, som dere selvfølgelig alle vet hva er, nemlig Norges nasjonaldag, skal være en nasjonal bønnedag for å få USA tilbake til å være en nasjon under Gud. Og da lurer jeg på, hva var galt med 5. eller 6. juni? Kanskje. Hadde vært mye mer passende. La oss ha 17. mai i fred, Donald Trump. Hiss og diss. Aldri før har unge menn og kvinner stemt så ulikt, mens gutter går til høyre, går jenter til venstre, og forskjellene nesten dobler seg på 25 år. Men det er jentene som har flyttet seg mest, ifølge en også fersk artikkel fra Guardian. Evald Selsing, som filosof og fast debattør på BT, skriver at unge danske kvinner blitt radikalisert. Feminisme som en venstre-radikal identitetspolitikk fyller kolossale deler av de unge kvinners sosiale medier, mener hun, blant annet. Ja, har kvinner, unge kvinner blitt radikaliserte også?
Jag vet inte riktigt vad man menar med radikalisering, men den här begrepp som toxisk maskulinitet och sådär, det flyger ju och far i luften. Så här, lågintensivt krig mot män som män och så. Mm. Så den meningen kanske. Men vad vi vet det är ju att det är väldigt många kvinnor som arbetar i vården och skolan och barnomsorgen. Alltså näringar som är helt beroende av skattemedel. Och de har ju bara upplevt nedskärningar. Och de tenderar ju då att rösta på partier som vill stärka den offentliga sektorn. Så det är ju en radikalisering, eller hur man nu ska, om man nu ska prata om välfärdsstaten som en radikalisering.
Men det Selsing snackar om är något annat.
Men jag bara lägger in vad jag själv tänker här.
Nej, men det är intressant. Det är ju intressant särskilt när du blir på en måte vuxen och är färdig att studera och har en jobb. Mm. Men detta är snack om yngre kvinnor, de som ännu inte har kommit i jobb.
De kan ju ha föräldrar som jobbar.
Det kan de absolut. Och det är vanskligt, men man kan inte krypa in i huvudet på alla de unga jenter som stämmer, men här är det en hypotese. Ja. Och en hypotese är, menar Selsing, att unga kvinnor är ensrettende och konforme. Och att man går i samma riktning och att det är vanskeligare för en ung kvinna att bryta ut. Och hon pekar också på psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Dålig psykisk hälsa rätt och slett, depressioner och så vidare. Hon menar att unga kvinnor aldrig har varit mer olyckliga. Men hvis vi tenker at det er en grunn at unge kvinner stemmer til venstre eller går til venstre av praktiske årsaker, men hvis vi skal liksom prøve å dykke noe ned i de andre forklaringene, kan vi se hvor langt vi kan komme? Hva tenker du, Hassan?
Ja, altså, jeg ved jo af gode grunde ikke, hvordan det er at være en ung kvinde, men jeg læser så om det nu i forbindelse med det her emne her, ikke? Og jeg ser jo, at der er en række, prominente debattører og forskere, som skriver i medierne nu i forhold til det her, og det de jo nævner på forskellige måder, men dog alligevel samstemmende, det er, at der er en eller anden form for indbygget konsensustrang eller underdanighedstrang i forhold til pigefællesskabet. Ikke? Lone Frank nævner, at hun er ude og tale om det her på et gymnasium, og hun ser, at der er stor opmærksomhed blandt både piger og drenge. Og straks hun er færdig, så rækker de unge mænd hånden i vejret og vil spørge om noget og kommentere på det, hun har sagt. Men ikke en eneste pige fra det her prominente gymnasium med ressourcer og så videre, ikke en eneste pige ønsker at skille sig ud med et spørgsmål eller en kommentar, som hun ville kunne risikere ville blive underkendt af pigegruppen, altså den store pigegruppe, er Lone Franks konklusion.
Ikke? Og Lone Frank er også journalist, men også psykolog, er det psykologerne? Hvad er Lone Frank forfatter?
Hun
er i hvert fald forfatter og journalist, skriver i Vikenavisen og har skrevet en stor artikel, som heter "Nå må unge piker ta seg sammen".
Ja, jeg har jo en datter, som er en ung pige, og det her med ligesom at udtale sig sådan, nu må man tage sig sammen, synes jeg er... Det er måske en overskrift værdig, altså en rubrik værdig, men det er ikke rigtigt et faderskab værdigt, vel? Fordi det, der interesserer mig meget mere, det er at finde ud af, hvad det reelt er, der foregår inde i de her unge pigers hoveder. Mm. når man ser på statistikkerne, både fra Danmark og Norge, opdager jeg også, ikke, så bliver de unge mænd mere blå, men de bliver centerblå, ikke? Og de unge piger bliver mere røde, men bliver reelt røde. Ikke? Så man kunne jo sige, at det her, vi har talt om nu i så mange år, altså radikaliseringen blandt unge mænd, faktisk ikke er et bredt fænomen, men det er det blandt unge kvinder. Ikke? Og det synes jeg er vildt nok. Og jeg kunne godt tænke mig at begynde at beskæftige mig lidt med den der femisfære, som man kunne kalde det. Ikke? Ja.
Jeg tycker att Eva Selsing skriver intressant där om att det här med att kvinnor är mer konforma och har ett starkare grupptänk, att det har varit en evolutionär överlevnadsstrategi. Man har varit tvungen att hålla ihop. Men jag är ju rädd för sådana grupper. Jag har väldigt, för egen del väldigt dåliga erfarenheter av det där, för att om man är en ung tjej som, eller ung kvinna som markerar sig ut från en sån där grupp, Så kan man bli väldigt hårdhänt behandlad. Man blir utstött på ett sätt som är rätt obehagligt. Så jag förstår när Lone Frank säger att hon är på en skola och det inte finns någon enda ung kvinna eller jänta som vill säga ifrån eller väcka en kritisk fråga. För att man vågar inte, för att det kan vara ganska obehagligt. Så det där, jag förstår precis vad du menar. Men jag tänker också i det här med psykisk ohälsa. Jag tror ju att dels är det, får man prata om psykisk ohälsa idag på sätt som man inte fick göra förut. Men sen också ligger det lite i modet att man som ung kvinna ska må dåligt, apropå grupptänk då. Medan det när unga män mår dåligt så tycker vi att det är obehagligt. Och det är det John B. Peterson ändå har försökt prata om, att även unga män kan må väldigt dåligt, men unga män som ligger i fosterställning och gråter, de är oattraktiva. De ser vi ner på. Medan unga kvinnor som gör det, de tar vi på allvar på ett annat sätt. Så här finns ju en ojämlikhet som jag tror man måste vara observant på om man vill förstå polariseringen mellan könen.
Jeg tror, du har helt ret, Åsa. Jeg ser jo også på mig selv som ung mand og husker, hvor ydmygende og nedværdigende min svaghed føltes. Ikke? Altså skrøbeligheden, sårbarheden var noget, jeg tidlig lærte, var elementer af mig, som jeg skulle gemme. Ikke? Men samtidig så ser jeg jo også på kvinder, jeg har været i parforhold med, at der ligesom er en parallel tilstand for kvinder, at man måske som kvinde forventes at illustrere en form for taknemmelighed for sin livssituation og ikke klage for meget, ikke? Man må ikke tage plads på den måde som kvinde.
Nej, just det.
Og det er jo et dobbelt fænomen, ikke? At man som kvinde skal balancere mellem at kunne illustrere sin svaghed, men ikke være skrøbelig heller på den måde, at man bliver plagsom.
Visst.
Nej, og det er jo noget der, som jeg tænker er reelt. Altså dette gruppetænkningen, det tror jeg også handler om på såkaldt voksent niveau. Cecilie Hellestveit, forsker, og som vi har snakket om flere gange, er en af de, som har ment, at det er et problem i universitetene, at det at gå utenom, eller gå på siden, eller at stille andre spørgsmål er problematisk, og at det er mere problematisk jo flere kvinder, som kommer ind i systemene.
Ah, vad intressant.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
En Jimmy Åkessons duftgran dingla i en kommunebil i Stenungsund i Sverige. Och kommunestyrelsens ordförare blev rasande, skriver Aftonbladet.
Ett duftträ.
Ett wunderbaum. Jimmy Baum. Som hang og dingla i en bil, som var en kommunal bil. Og der reagerte kommunestyrelsens ordfører i Stenungsund, Olof Lundberg, kraftig på. Han er selv sosialdemokrat. Han mener at det ikke er ok at ha politisk propaganda uavsett parti, de kommunale bilerne, sier han til Aftonbladet.
Ja. Varför skrattar du, Hassan? Jag är så nyfiken på det, på ditt latter.
Alltså jag har bara jag det eneste jag kan tänka på, det är vilken doft det här trä har. Vad doft är det? er det mentol, eller er det hubba-bubba, eller hvad dufter det her Jimmy Åkesson-træ af?
Jeg tycker att det är helt självklart att man inte kan köra runt i kommunens bil med politisk propaganda. Jag hoppas att kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund skulle ha reagerat lika kraftigt ifall det var en socialdemokratisk gran som spred oft med ansikte på Magdalena Andersson. Jag hoppas det.
Men her kan man alle kjøpe duftgraner med Jimmy Baum. De koster 4 kroner på Sverigedemokraternes.
Det var det verste hva vi gjør reklam for. Det finns andre sånne graner man kan kjøpe også, måste vi säga, for saklighetens skull, opartiskhetens skull.
Ja, men kan vi kjøpe graner? Har alle partier sånne graner?
Nej, jeg vet ikke. Jeg prøver
kan ni köpa en Magdalena Andersson?
Det finns många olika partier att rösta på. Det finns allt med.
Men jag
värdar bara public service oberoende här. Det är det jag försöker.
Men det är ju fantastisk merchandise, ikke? Altså, man lige pludselig så ser man ingen grænser for, hvilken type merch man kan udvikle. Altså, mm-hmm. I ved, at der er jo også duftblokke til urinaler eller toiletter, som man kunne have med et bestemt partikendetegn. Ikke?
Mm-hmm. Eller toiletpapir, ikke mindst. Det findes jo allerede.
Ja. Ja. Men det her er jo Sverigedemokraternas känsla for både det folkliga, men sen också det som är lite fult. Mm. Att man erövrar det fula för att ha sån här doftgran i bilen, det är ju verkligen lågklassigt, eller vad man ska säga. Och så tar de den där och så sätter de på Jim Åkessons ansikte och så blir det någonting annat. Och det är smart.
Jag var ju besökt Wunderbaum-fabriken i Sverige en gång som journalist. Kjempeintressant. Och jag körte runt och där fanns det ju såna, jag fann raggere som hade sån flera hundra Wunderbaum som hang framme i epa-traktoren eller i bilen. Och då fortalte han som då var chef och hade upprättat detta, för det var ju en idé han tog från Tyskland och kom till Sverige med. Han fortalte att en gång så hade han tatt med sig enorm mängder med Wunderbaum ut i en stor gryte ut i skogen för att bränna det, och det visste sig vara väldigt bra lockemedel för att få elg till att komma. I elgjakt brenne Wunderbaum ute i skogen der.
Men alltså, jag måste ju säga att Sverigedemokraterna kan inte få en bättre reklampelare än den här kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund. För Jesus, vad han har talat om för hela Sverige och hela Norden nu, att man kan köpa en sån där.
Ja, det skulle jag också till att säga. Alltså, och vi har inte reklamerat för produktet, ikke? Och fortalt var det kan köpas.
Nej, det gjorde Aftonbladet också. Det må jag bara säga. Det var inte bara oss som gjorde det.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Det er press på verden, men vi håper at det blir godt igjen. At tingene faller til ro, at harmonien gjeninnfinner seg. Hva har håp betydd for menneskeheten? Hvor går grensen mellom håp og naiv optimisme? Er det håp? Det spørsmålet stilte det er programmet Supertanker her om dagen. Og noe av det håpet de kom fram med der, var et sitat fra Søren Ulrik Thomsen, som sa til Kristelig Dagblad i fjor, at så lenge man setter melken tilbake i kjøleskapet, så den kan holde seg frisk til i morgen, da har man et håp for fremtiden.
Ja, det gælder også kun for de der ikke har laktoseintolerans, kan man
ja,
sige.
Det var der.
Der er noget meget... Der er noget meget etnonationalistisk i det her citat fra Søren Ulrik Thomsen.
Det var det, virkelig. Men de brukte også en hel time, og hvordan vil dere beskrive det? Jeg ble i går spurt om å være med på et arrangement i januar neste år. Sånne ting har jeg begynt å bli veldig glad for. Mm. At noen tenker, å, januar neste år, ja, da har vi still going strong.
Mm. Jeg kjenner jo hopp i det at jag är historiker, och som historiker så vet jag att allt går över. Mm. Så mänskligheten har haft väldigt dåliga perioder och bättre perioder. Nu tycker jag att vi är inne i en riktigt dålig fas, men jag vet att den kommer att gå över. Jag vet att människan har den kraften att förändra. Och det är en enorm tillfredsställelse att veta det. Att ha det historiska perspektiv.
Mm.
Igår begynte jeg å se også Astrid Lindgrens krigsdagbøker som er blitt gjort en film av. Og da hadde jeg også den tanken, for de første bildene der er fra de første sidene i dagboken til Astrid Lindgren fra 1939, når Tyskland går inn i Polen. Og krigen er i gang, og det mørke som senker seg over Sverige. Og så er neste klipp at hennes barnebarn bærer disse eskene med dagbøker ut på sitt kjøkken i et fredelig Stockholm, og blar opp i de.
Mm.
Og da var det sånn følelse av at verden går videre.
Mm. Jag tycker allt som växer överhuvudtaget, ja, barnbarn eller blommor på balkongen eller sådana saker ger ju hopp.
Yeah.
Jag, att ladda kaffebryggaren, min norska kaffebryggare, på kvällen innan, för att jag vet att imorgon när jag vaknar ska jag trycka på knappen och så får jag det bästa kaffet i världen. Bara en sån vardagssak kan ge hopp om livet. Yeah.
Men man kan jo samtidig sige, at kaffe brænder på, ikke? Og planter på altanen visner, og børn dør af kræft. Altså. Og på den måde, så er der jo også ligesom en virkelighed derude, som er fuldstændig ligeglad med vores individuelle behov for håb. Ikke? Og nogle gange, så tænker jeg om min egen meget intense trang til håb, at den er meget infantil og ligesom meget ikke forbundet til den verden, jeg lever i. Altså, den verden har jo ikke behov for at vise mig, at der er håb. Vel? Men hvis man absolut skal, så vil jeg sige, at for mig er det et større udtryk for håb, at inden at putte mælken tilbage i køleskabet, at putte sædcellen ind i ægget. Altså, det er, synes jeg, håbet udspiller sig ultimativt.
Ja, det er et stort håb. Altså det at sætte barn til verden.
Det er jo det mest hoppfulla man kan gøre. Jeg tænker, at det sista som lämnar människan, det er jo hoppet. Og det er jo ofte derfor, man kan stanna kvar i en väldigt dålig kärleksrelation. Man hoppas ändå at det skal bli bättre. Eller man hoppas at det skal bli bättre på sin arbetsplats eller sådär. Men nu ser världen illa ut. Då får man hoppas att det ska bli bättre. För ger vi upp, så ger vi upp också idén om vad det är att vara människa. Så att man måste ju. Och det här, när vi pratar om det på det här viset om hopp, då kan jag känna väldigt mycket hopp. Men sen, när jag är ensam och tar del av alla nyheter och vet hur världen ser ut, så blir jag ju nattsvart i sinnet. Och tänker liksom, hur ska det här sluta? Vart är vi på väg? Men då hoppas jag att andra för stunden har större hopp än jag har. Just de minuterna.
Karsten Ortmann i detta DR-program Supertanker. Han visar med detta klippet att det är också en annan måte att hoppa på.
För nyligen läste jag ett nyhetsbrev där heter The Beautiful Mess av den amerikanske präst John Pavlovitz, som närmast dagligt skäller och smäller över den amerikanske regerings framfärd på alla fronter och kallar de MAGA-kristna för hycklare. Och plötsligt skrev han Thank you, President Trump, alltså en tack till presidenten, för att blottlägga hur galt meget står till och göra det på en måde så man kan hoppas på att fällskapet vill göra upp med det och bygga något nytt och bättre.
Det er også et håb, der.
Det er jo meget interessant. Altså, jeg husker især, Åsa, at du har kaldt Trump for fremkaldervæske. Og det er jeg meget enig i. Altså, hvad hedder det? Det groteske afsløres, ligesom, fordi det groteske er blevet så grotesk, som det er.
Det bliver sidste ord for os i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Producent har været Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tak til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produceret af Hilde Sandvik AS i samarbejde med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv producent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan slå på og høre oss alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, BT og riks.se.